Cambridge, Massachusetts, USA. 4 juli 2004. Bästa statsminister Palme. Eller får jag skriva, kära Olof. Jag minns att du uppskattade Amerikas positiva sidor och att du tillbringade några spännande år på ett universitet i delstaten Ohio. Därför vill jag skicka dig en hälsning på vår självständighetsdag den 4 juli. På vägen över skrivbordet i mitt barndomshem i Brooklyn, New York, sitter en bläcknad affisch med gul tejp där det med svarta bokstäver står Labor Unions and Social Policy, an address by Olof Palme, Prime Minister of Sweden, 8 p.m. Tuesday, April 3, 1984, Harvard University. Vi träffades som hastigast då, men det finns ingen anledning för att du skulle komma ihåg mig. Jag var den blyga 19-åringen med heliumrösten som talade med dig efter föredraget. Du kanske la mark till hur oroad jag var för kärnvapenkrig samt för de sociala klyftorna som ökade i mitt land. På den tiden då Ronald Reagan var president blev de progressiva krafterna ständigt motarbetade. Du verkade oövervinnelig. Herregud vad du var hoppfull. Du lät så övertygad om att människor kunde arbeta tillsammans för att skapa en värld präglad av gemensamt välstånd och solidaritet över gränser. Kära Olof, vilken röra det blivit av allting sedan din stund på jorden. Jag känner mig lycklig över att jag har fått ta till mig ditt hopp och din strävan. Tack, Olof. Varma hälsningar, Brian Palmer. Nej, bara Brian.
Demokratin är fast förankrad här i landet. Vi respekterar de grundläggande fri- och rättigheterna. Grumliga rasteorier har aldrig vunnit fotfäste. Vi betraktar oss gärna som fördomsfria och toleranta. Men så enkelt är det ändå inte. Fördomen behöver inte förankras i någon vederstygglig teori. Den har ett mycket enklare ursprung. Fördomen har alltid sin rot i vardagslivet. Den gror på arbetsplatsen och i grannkvarteret. Den är ett utlopp för egna misslyckanden och besvikelser. Den är framförallt ett uttryck för okunnighet och rädsla. Okunnighet om andra människors särart. Rädsla för att förlora en position, ett socialt privilegium, en förhandsrätt. En människas hudfärg, ras, språk och födelsort har ju ingenting med mänskliga kvaliteter att göra. Att gradera människor med sådan måttstock står i bjärt kontrast till principen om människors lika värde. Men den är skamligt enkel att ta till för den som känner sig underlägsen på arbetsplatsen, i sällskapslivet, i konkurrensen från flickan eller pojken. Därför ligger fördomen alltid på lur, även i ett upplyst samhälle. Den kan blåsa ut i ett stickord, en obetänksam replik, en nedrighet i det lilla. Kanske menar den som handlar inte så illa, men för den som träffas kan det riva upp sår som aldrig läks.
Fördomar med The Latin Kings. Senare den där vårkvällen 1984 tackade jag statsminister Palme för hans anförande och för vår pratstund innan jag gick hem längs John F. Kennedy Street utanför Harvard Universitetet i Boston förorten Cambridge. Man möter inte en stor personlighet utan att på något sätt påverkas. Under de kommande åren utbildade jag mig till socialantropolog med fokus just på Sverige. För att kunna genomföra detta arbetet lärde jag mig lite svenska. Utom uttalet, förstås, som ni lagt mark till hittills. Olof Palmes besök väckte också mitt intresse för, hur säger man, att ifrågasätta maktkoncentration. Detta intresse bidrog oväntat till att mina kurser blev de största valbara kurserna på Harvard-universitetet. Men helt väntat har det också lett till vissa problem. Bland annat har jag uppmanats att lämna två olika slags imperier med sätt i Nordamerika. Men för att återvända en stund till 1984. Det var året då Ronald Reagans regering började satsa enorma summor på utvecklingen av ett jättelikt kärnvapenparaply i den yttre rymden för att skydda vårt land i ett apokalyptiskt krig. Så småningom förstod vi att presidenten verkligen trodde på den bibliska apokalypsen. Samtidigt ökade både antalet hemlösa och antalet miljardärer exponentiellt. Det var i detta läge som Olof Palme anlände och talade till oss på Harvard med ett varmt leende och en stark glöd för den politiska kampen. Delade han med sig av sina förhoppningar på Sverige och världen. Målet för samhället och solidaritet, sa Palme, citat, är att alla ska ha de resurser som behövs för att förverkliga den mänskliga existensens grundläggande åtaganden, de stora livsprojekten, slutcitat. Han nämnde en del av dessa projekt. Att växa upp och skaffa sig en utbildning. Att hitta lekkamrater och vänner. Att finna en plats i arbetslivet och skapa ett hem. Att bilda familje och uppfostra barn. Att tillförsäkra sig en rimlig inkomst. Och för att leva med bevarad värdighet inför ålderdomens obevekliga skröplighet. Denna lista låter nog ganska alldagligt i dagens Sverige. Men den där kvällen våren 1984, mitt under kalla kriget, slog den mig nästan som en uppenbarelse. Palme erbjöd oss en vision av någonting mer hoppfullt än vårt se om sitt eget hus samhälle. Precis som mina konservativa släktingar värdesatt han privatlivet, den lilla världen med familje och vänner. Men han betonade att bara ett välutbyggt välfärdssamhälle kunde ge sina medborgare den trygghet och därmed den frihet som behövs för att fostra aktiva medborgare och ett livskraftigt familjeliv. Den vision som Palme förmedlade gjorde mig nyfiken på Sverige. Och när jag senare studerade svensk kultur kom jag att möta en annan ledare av Palmes moraliska dignitet. Efter att ha tagit emot Nobel fredspriset i Oslo 1993 togs en strålande Nelson Mandela emot av solidaritetsgrupper i Stockholms konserthus. Sverige var med oss från början, sa Mandela. Ingen annan nation bestod den sydafrikanska frihetskampen mer än vad Sverige gjorde. Man kan inte tänka sig ett bättre sätt att säga tack till de tusentals svenskar som i tid och otid stod i gathörn och delade ut flygblad mot apartheid och samlade in pengar för frihetskampen. Dessa solidaritetens fotsoldater fanns närvarande i konserthuset och många av dem grät av glädje. Samtidigt, blott tre kvarter därifrån, vilade den svenska solidaritetens främsta förespråkare. Jag vet att Palme hörde Mandelas tack.
Förlåt!
Det var en sång som heter Full On av Salif Keita. För inte så länge sedan fylldes Harvards campus med sina egna sånger av protest och hopp. Det skedde under en av de mest uppmärksammade fackliga striderna i USA sedan 1980-talet, och om detta vill jag gärna berätta för er. Det hör till berättelsen att bland hela världens icke-kommersiella institutioner har bara katolska kyrkan mer resurser, mer pengar än Harvard. En professor på Harvard beskriver universitetet som The Ellis Island för den amerikanska överklassen. Ellis Island är ju den ö intill staden New York där invandrare anländer från fjärran länder, inte minst Sverige. Men denna professor hade bara delvis rätt. Faktum är att de flesta Harvard-studenter inte är nu anlända i samhällets övre skikt. Endast 3% av studentkåren kommer från samhällets fattigaste fjärdedel, medan 78% av studenterna hör till samhällets rikaste fjärdedel. Liksom de flesta miljardärer är Harvard lite väl sparsam. Sen Olof Palmes besök har universitetet fört över stora delar av sina icke-akademiska arbetare till underleverantörer som, enligt det amerikanska näringslivets praxis, motarbetar facklig organisering och betalar undermåliga löner. De arbetare med stor etnisk mångfald som underhåller gräsmattorna, moppar golven och kokar potatis blev fattigare. En del arbetare blev till och med hemlösa. De sov på gatan om nätterna och arbetade på världens rikaste universitet om dagarna. Deras heltidsarbete gav inte tillräcklig lön för att hyra någonstans att bo i Boston-området. För ett par år sedan hade några studenter på Harvard lärt känna de människor som lagat deras mat och städat deras toaletter och blev bekymrad över arbetarnas utsatta liv. En studentorganisation vädjade vid upprepade tillfällen till universitetets ledning att införa en så kallad living wage, det vill säga en levnadslön som skulle täcka grundkostnaderna för att kunna bo i vår stad. År efter år svarade Harvard-ledningen nej till detta förslag. Men i april 2001 hände någonting enastående. Efter minutiös planering stormade en grupp med 50 studenter Harvard-rektorns kansli. De hade packat ryggsäckar med mat och mobiltelefoner och förkunnade att de tänkte ockupera kontoret tills att städerna och matpersonalen fick en levnadslön. De var noggranna med att säkra sin kontroll över toaletterna eftersom det är svårt att upprätthålla moralen under en husockupation utan tillgång till toaletter. Denna aktion satt hela universitetet i chocktillstånd. Till en början var stödet för ockupanterna klänt. Men ockupanterna stod på sig och stödet började gradvis växa. Matsalsarbetare levererade gratis pizza till ockupanterna genom fönstren. Harvard Yard, den stora allmänningen, blev en tältstad med hundratals sympatisörer som dygnet runt var beredda att dokumentera och bevittna eventuellt polisvåld mot ockupanterna. De välvårdade gräsmattorna förvandlades till en scen för en icke tidigare skådad gemenskap. De närliggande gatorna döptes om med namn efter såna inspirationskällor som Gandhi och Mandela. När jag promenerade hem från mitt kontor kring midnatt brukade jag passera förbi klungor av studenter som satt i cirklar och sjöng kampsånger. Ibland till akkompanjemang av gitarr. Ockupationen förde samman arbetare, studenter och professorer att diskutera sida vid sida. Ett förträffligt smakprov på ett demokratiskt gemenskap.
Letting up here on the Harvard University campus. In fact, the heat is rising. You can see the tent city that is still set up behind me here in Harvard Yard. As students support Harvard workers from cooks to custodians get a better paycheck. In fact, tonight, one workers' union did find strength in the protest.
Thank you.
Pachelbel's Canony Day med James Galway. En kväll under ockupationen var jag med i en samling studenter och lärare som höll en ljusvaka utanför rektorns kansli. Då hörde vi ett bullrande ljud som nalkades, ett grovt mullrande som långsamt växte till ett vrål. Vad var detta? Var det ordningsmakterna på marsch? Nej, det var en sammanslutning av 150 matsalsarbetare, mest kvinnor, som skapade detta oväsen med tomma tvättmedelsflaskor fyllda med grus som de skakade i luften med uppsträckta armar. Framför arbetarna stod en polisbataljon, mestadels män, som försökte hejda deras marsch mot kansliet. Arbetarna fortsatt rakt fram mot polisstyrkan med en alldeles orädd kvinna i spetsen.
What's disgusting? Union busting! What's outrageous? Harvard's wages!
De marscherande arbetarna med sina mullrande tvättmedelsflaskor var ohejdbara och polisen klokt nog kläver deras väg. Demonstrationerna pågick i 3 veckor. Universitetets makthavare, som kallas Harvard Corporation, blev mer och mer utskämda allt eftersom uppmärksamheten i media ökade. På den 21:a dagen gick Harvards styrelse med på att påbörja utvecklingen av en levnadslön för de som utöver de minsta glamorösa arbetena på denna plantskola för morgondagens elit. Vår allians av arbetare, studenter och lärare hade vunnit en häpnadsväckande och mycket sällsynt seger. Inte för att livet därmed har blivit en dans på rosor för Harvards arbetare. Kvinnan som städer mitt kontor, Joanny, arbetar exempelvis 84 timmar per vecka, parallellt med att hon läser vissa kurser på ett litet college. Hon kommer från Dominikanska republiken, men har inte varit hemma på 12 år. Förra vintern berättade Joanny med exalterat röst för mig att hon skulle göra en resa hem och hälsa på sin mormor. Men hon var tvungen att avboka resan, då ledningen vid sjukhuset där hon har sitt andra städjobb sa att man inte kunde undvara henne en hel vecka. Detta är inte ovanligt. De arbetande fattiga, de så kallade working poor i USA, hanteras ofta som trasor. Journalisten Barbara Ehrenreich levde ett år bland dem och dokumenterade sina erfarenheter i boken Barskrapad. Hon skriver att dessa arbetande fattiga, citat, i själva verket är vårt samhälles största filantroper. De försummar sina egna barn för att andras barn ska få omvårdnad. De bor i undermåliga bostäder för att andras hem ska bli skinnande, rena och fina. De försöker för att inflationen ska hållas nere och aktiekurserna uppe. Att tillhöra de arbetande fattiga är att vara en anonym donator, en namnlös välgörare för alla andra.
Helena Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing a face that she keeps in the jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely. Nobody came. Father Mackenzie wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved. All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Oh, look at all the lonely people. Oh, look at all the lonely people.
Det var Eleanor Rigby med Jon Baez. Jag spelade hennes musik för en föreläsning för en av mina kurser. Inspirerad delvis av Harvards kampanj för en levnadslön utformade jag en ny kurs om civil courage och personligt ställningstagande. Kursen skulle undersöka sambandet mellan personliga val och social förändring. Hur skapar man förändring i ett samhälle? Det hände sig att den första dagen för kursen var den 12 september 2001. Den 11 september skakade marken i Amerika och allt förändrades. Denna kvällen, medan bilderna på World Trade Centers sammanfallande torn upprepades om och om igen på TV-nyheterna, skrev jag om min första föreläsning utifrån ett citat av den förre generalsekreteraren för FN, Dag Hammarskjöld. Gud har användning för dig också om det icke tycks passa dig för ögonblicket. Den dagen kände många av oss att världen, med eller utan Gud, kunde ha användning för oss, att den kanske behövde vår hjälp på sätt vi inte förutspådde eller önskade. Efter dessa omvalvande dagar i New York, Washington och Pennsylvania bestämde sig många studenter för att en kurs om positiv samhällsförändring var precis vad de behövde. Allt eftersom anmälningarna vällde in under den första veckan fick jag byta lokal 4 gånger, varje gång till en allt större föreläsningssal för att slutligen stanna i en som rymde 300 studenter. Det stora antalet studenter på kursen uppmärksammades i media. Dagstidningen New York Times kallade min kurs för Idealism 101, det vill säga grundkurs i idealism, och menade inte att det var någonting bra. Idealism betraktas ofta med misstänksamhet i USA, särskilt i maktens korridorer. När jag erbjöd kursen för andra gången växte antalet studenter till över 600, vilket ledde till att Boston Magazine skrev om Harvards mest populära kurs, Ekonomi 10, förberedde ekonomistudenterna att bli hårdhudade, miljöförstörande direktörer. Så leder den näst mest populära kursen och den största valbara kursen studenterna i riktning mot franciskaner-liknande helgonskap. Kursen leds, fortsätter Boston Magazine, av den smala, viskande och något munkliknande Brian Palmer. Jag använde min viskande röst och mitt lokala kändiskap för att utanför skoltid tala ut om George Bushs planerade invasion mot Irak. Harvard-studenterna protesterade mot det begynnande kriget genom att boykotta alla undervisning under en dag, och jag talade till de samlade demonstranterna. Bush-republikanerna, sa jag, befann sig också i ett annat krig mot den arbetande amerikanska befolkningen. Deras problem var följande. Hur kan man ge stöd och skatteminskningar till de rika samtidigt som man drar ner på service för alla andra och ändå bli omvald? Krig tycks för dem vara det enda svaret på den frågan. Kriget mobiliserar, stärker nationalismen och skapar en ängslig befolkning som är redo att ställa upp bakom en stark ledare. Dessutom leder notan för krigsföring till budgetunderskott i statskassan, vilket kan användas som argument för nedskärningar i offentlig service. Detta tal provocerade en person vid namn Rush Limbaugh. Han är den ledande konservativa radioprataren i Amerika, som vid den tiden hade omkring 20 miljoner lyssnare dagligen. 20 miljoner. Limbaugh gjorde en skicklig parodi på mitt tal. Han sa till sina lyssnare att han tyckte att jag borde hitta ett annat land att bo i. På den sista punkten råkar han och jag vara eniga. Många av de miljontals lyssnarna var vänliga nog att höra av sig för att säga att också de tyckte att jag borde följa Limbaughs råd och lämna landet. Ganska typisk var den anonyma brevskrivare som beskrev sig själv som en Vietnam-veteran och som skrev att om han någonsin hade nöjet att träffa mig skulle jag, citat, tvingas gipsa min käke i 10 veckor och spy på gatan som en uteliggare.
I've been waiting for something to happen, for a week or a month or a year. With the blood in the ink of the headlines and the sound of the crowd in my ear. You might ask what it takes to remember when you know that you've seen it before. Where a government lies to a people and a country is drifting to war. There's a shadow on the faces of the men who sent the guns to the wars that are fought in places where their business interest runs. On the radio, talk shows, and the TV, you hear one thing again and again: how the USA stands for freedom, and we come to the aid of a friend. But who are the ones that we call our friends? These governments killing their own, or the people who find they can't take anymore, and they pick up a gun or a brick or a stone. And there are lights in the balance.
Lives in the Balance av Jackson Brown. Min kurs var upplagt på en ovanligt sätt. Studenterna och jag intervjuade gäster om deras liv och samhällsengagemang. Frågorna förbereddes på förhand av studenterna, baserade på gästernas texter. Bland de inbjudna fanns allt från dollarmiljardärer till lokalvårdare på Harvard, från direktörer i storföretag till nunnor. Intervjuade blev också socialkritiker som Noam Chomsky och Naomi Klein. När jag börjar undervisa en ny kurs brukar jag dedikera mina föreläsningar till någons minne. Till Fadima Sahindal till exempel, den unga kvinnan av kurdisk påbrå som i Uppsala mördades av sin far för sin självständighet. Eller till Rachel Corey, den amerikanska studenten som mördades av en israelisk bulldozerförare när hon med icke-våld protesterade mot Israels förstörelse av palestinska hem i Gaza. När vi bevittnar mod och engagemang för rättvisa hos andra kan vi utveckla lite av detsamma i oss själva. Det är i varje fall min förhoppning. Bland kursens gäster i våras var Cindy Huff, som arbetat mer än 20 år i ett matsal på Harvard. En sjukdom i tonåren satte stopp för hennes karriärplan att bli arkitekt. Istället började hon diska. Efter mycket möda och tjat lyckades hon bli befordrad till köket. Idag serverar hon mat till studenter i en matsal med påkostad interiör i ek. Cindy berättade om sitt arbete. Hennes röst var tystlåten och staplande, som om det var en kamp för henne att tala. Men så småningom kom hon igång. Citat. På arbetet tänker jag på studenterna. Jag tänker på vad de skulle vilja ha. Jag ordnar mjölk eller laktosfri mjölk om de vill ha. Det ger mig en känsla av stolthet att kunna göra det. Jag gör mycket för studenterna. Så att de ska känna sig stolta över var de äter lunch. För jag vet att om det vore jag som gick på Harvard så skulle jag vilja att allt var okej. För folk betalar mycket för att gå på Harvard. Vissa personer erkänner ditt arbete, andra gör det inte. En dag kan det hända att ingen tittar på dig eller frågar någonting. En annan dag är det, hej, hur är det med dig? Och sen är det, bra. Ja, sa Cindy, om hon kunde leva om sitt liv utan sjukdom så skulle hon också vilja vara en stor fräsare, en big shot som hon uttryckte det. Men där stod hon nu. Och där var alla vi andra med våra ambitioner att bli senatorer och professorer och direktörer. Hur skulle vi förstå denna ödmjuka person som vi inte hade lagt mark till förut, som ville att vi skulle vara stolta över var vi åt lunch? Eftersom Cindy uttryckte det med möda började en del studenter att gråta. Ödmjukhet har förmågan att vända hela ens uppfattning av sakernas tillstånd upp och ner. Or so I've been told. Så har det sagts mig.